Johanna Bergelid.
Ja.
Hur går det utan dina knävärmar egentligen? Men känner du att de att du att...
Ja, men jag vet. Alltså jag blev ju skitsur häromdagen. Eller skitsur, jag bara surade lite och var så här, skickade typ meddelandet till dig och var lite så här, fan, jag har glömt mina ben eller knävärmare på Eken och jag vill inte åka dit idag för jag vill sitta och jobba hemma och det känns onödigt med tiden och du vet, var lite så här sur och bara...
Du försökte få mig att säga att du inte skulle träna ditt träningspass så att du kunde göra det en annan dag.
Ja, men ja, det gjorde
det
jag.
Ett motstånd. Ja. Du hade ett motstånd.
Men jag sa så här, jag kanske kan träna nästa pass idag istället för det skulle vara så här marklyft och sånt. Och sen skulle jag köra knäböj. Du bara, men skärp dig. Alltså du vart ju så här, sluta hålla på. Du kan visst göra dina knäböj utan värmare. Jag bara, så var jag lite sur ett tag. Och sen så gjorde jag i alla fall så att jag åkte till gymmet och körde mitt pass och det gick ju superbra. Och mina toppset var typ aslätta. Och jag körde, det här är alltså, jag körde helt enligt program, enligt mina liksom maxvikter som jag satte innan jag var sjuk. Så då kände jag så här, fan, nu har jag ju ännu mer hybris. Alltså nu tror jag att jag är ännu bättre. Så nu har jag typ tänkt att så här, men ja, 135-140, det är max igen och snart. Så det känns bra. Mm.
Ja. Men vi får ju ofta frågor om utrustning och sådär. Mm. Berätta, vad har du gjort för skillnad? Nu kan du ändå utvärdera värmarna när du har kört utan dem också.
Ja, alltså uppenbarligen, nu ska jag inte säga om det skiljer någonting i själva maxlyften. För att det som är väldigt skön känsla med värmare är dels är det ju den här varma känslan runt knät, att det är lite så här, det tar ju stopp och liksom i vändningen så känns det väldigt skönt tycker jag. Mm. Och att det blir lite så här automatiskt att man får lite ett svung i vändningen. Det är väl en sak. Mm. Men framförallt är det egentligen bara värmen skulle jag säga. Alltså just att man känner att det är så här skönt på knäna att vara varm. Jag är ju ganska gnissliga knän i vanliga fall också. Så, men å andra sidan, nu värmde jag bara upp lite extra mycket och så slutade jag hålla på att noja och så gick det jättebra. Men så jag tror att det är mer en så här, mental grej, att det är skön känsla och att det känns lite som att det hjälper till i de tyngre vikterna när du ska upp. Liksom.
Mm.
Men jag vet inte.
Men rekommenderar du en vanlig motionär? Vi har ju fått en del frågor till idag om utrustning. Rekommenderar du en vanlig motionär att dra på ett par SBD-värmare?
Nej, det behöver man inte göra, tycker jag. Däremot så... Alltså, det finns ju... Nej, man behöver inte ha värmare för att göra det. Men jag tänker så här, tränar man mycket knäböj och vill bli starkare i knäböj så skulle jag säga att så här, ja, då kan det ju vara rätt skönt att ha ett par värmare. Sen behöver det inte vara just SPD, de är ju också lite dyrare, tänker jag.
Mm.
Alltså man kan ju ha något annat märke eller liksom, för att det är lite skönt för knäna. Så, men sen är det ju inte så att man ska sätta på sig värmare för att man har problem med knäna. Alltså det blir ju samma sak som ett bälte. Sätt inte på ett bälte för att du inte har en styrka i bålen. Utan
ta på dig deo när du är svettig.
Exakt, som jag alltid gör.
I och för sig,
ja. Ja, men så att det är väl liksom... Jag tror också att det kan, om man tänker rent tävlingsmässigt, så tror jag att jag skulle kunna ha en storlek mindre. Och det kommer ju också göra att de hjälper lite mer.
För just, du kan prova mina.
Ju större värmarna är, desto mindre funktion blir det ju i själva det som man vill ha. Alltså du vill ju att det ska sitta tight och att det ska vara lite som en känsla av att de hjälper dig upp.
Mm.
Och typ stoppar i bottenläget. Men det gick bra. Jag körde på mina och jag kände mig stark och det känns skitkul. Och nu längtar jag tills jag ska få göra tunga äter. Det har jag har ganska många veckor kvar där till det. Så att jag får nöta på.
Det ska bli jäkligt nice att följa. Jag köpte ju värmare i somras när jag började böja 4 gånger i veckan. Också just alltså skadeförebyggande för att värma kring leden. Men inte några som har en sån här superkompression. Utan några som jag lätt drar på och de bara är där. Och jag tycker de är jättesköna.
Ja, och det är ju för just som du säger det här syftet. Att känna att det känns lite varmt och skönt när man böjer mycket.
Mm.
Så att, ja, absolut. Vill man ha det så kan man ha det. Men man behöver jag tänker inte så här, det finns inget syfte i att köpa så här värmare och tänka att du ska böja massor med mer. Utan om du är en vanlig motionär, kanske det finns kanske inte så stor nytta i.
Nej, och om man tittar på den här styrkelyftsutrustningen, du har ju alla de här grejerna som behövs för att kunna tävla med. Jag har ju vanliga märken, eller vanliga, jag har ett lyftarbälte från USA, men ingenting som är super pricey. Jag tror att mitt bälte är mer än hälften så billigt, eller vad ska man säga?
Hälften så dyrt.
Exakt, som ditt välte, för att jag ska inte tävla och då tycker inte jag heller att det finns ett behov att lägga svin mycket pengar på utrustning om man bara tränar som en motionär. Så att ja, nej, man kan köpa om du ska köpa ett bälte för att göra bänkmarkböj så ska det vara brett hela vägen om och sitta bra och bra om det håller länge. De här kardborrebältena har ju en tendens att bli lite slitna och kan börja gå upp efter ett tag. Så om man vill ha något som håller länge, köp ett med spänne, men du behöver absolut inte vara tävlingsgodkänt om du inte tänker att du ska tävla i styrkelyft, för då är det ju onödigt att ha massa olika utrustning, utan ha då tävlingsgodkänd utrustning.
Exakt, och det som man menar med det är ju att det ska vara godkänt av IPF, alltså International Powerlifting, alltså Federation eller vad det heter. Men alltså att det måste vara godkänt för att du ska fara på tävling, och det är det jag har, så därför är det så. Men, och det är ju bara att de har betalt IPF, det är därför de är godkända. Det är ju lite av det där i allt. Larv och politik inom det, men skitsamma. Nej, men och jag tänker också just så här, det är klart att som med allting, håller du på med någon sport på hobbynivå så är det så här, du går inte och köper den dyraste hockeyklubban om du vill spela lite hockey på allmänhetens, och det vill, jag tänker att det är lite samma sak också, att du behöver ju inte köpa värsting om det inte är för att du ska ha det till, och att du måste ha det för att det ska vara tävlingsgodkänt till exempel. Så, men sen är det klart att så här, många som provar mitt, vi har ju, för jag har ju två bälten, vi har köpt ett bälte som vi har till våra kunder och sånt nu ju, eller vi har ett bälte, och grejen är att det som är, det är ju från Wallanders som är så här stora inom powerlifting och just med bälten, och det är klart att har man testat det så har man ju väldigt svårt att köra med något annat, därför att det är så här ett lätt spänn och spänna upp och ner, alltså det är ju gjort för att det ska vara smidigt, lätt och ge mycket support. Så det är klart att men man behöver ju inte ha ett sånt bara för att man ska få hjälp vid sina tyngre böj eller tyngre mark. Sen är inte jag, så jag har lite svårt för, jag vet att vissa använder bälte i bänkpressen, men jag har testat någon gång, men jag kan inte riktigt hitta den känslan, alltså vad jag ska ha det till. Så, men det är, vissa tycker att det är skönt och att de får lite support och tryck i när de bänkar, så då kan man ju ha det. Men annars så, jag satte det nog lite fel, för jag slog typ i det, och då kände jag att det är lite risky, för då får man ju typ underkänt om du slår i utrustning.
Just det, men det låter som att du hade det väldigt högt upp då.
Ja, jag måste ha gjort det. Men det, vissa, alltså det sätter sig där på mig när jag drar åt det. Jag tänker att det är beroende på vad man har för kropp också.
Ja,
svårt att sätta det.
Ja, men det är ju mindre vanligt. Ja. Men om du skulle välja då, Johanna, topp tre prylar för en glad motionär som vill unna sig något. Vi har ju fått en fråga om det. Bälte, luktsalt, barvelidkeps, knipkulor. Är det någon som har frågat?
Ja.
Vad tycker du att man ska investera i?
Ja, då tycker jag faktiskt att, då skulle jag säga så här, vettiga skor är faktiskt en sån sak som jag tycker är, alltså platta, hårda, om du inte vill ha lyftarskor, så skor som funkar för dina lyft. Och då är det, skulle jag säga framförallt att ha ett par som funkar för knäböj och bänk, för marklyft tycker jag ändå är lättare att göra i strumplästen. Alltså, så att typ ett par hårda platta skor som du kan använda i bänk och böj, eller om du vill ha lyftarskor, men framförallt bara inte satt in några mjuka skor. Det är ett. Och sen så skulle jag såklart slag i saken, knipkulor är för det, skulle ska fan alla ha i sitt skafferi, tänkte jag säga.
Även en penisbärare.
Då kan jag knipa någon annanstans. Nej, jag skojar. Men nu pratar jag till kvinnor här. Okej, vi säger kvinnor. Jag tycker absolut knipkulor. Det tycker jag man ska ha, självklart. Knipet is the shit.
Vi ska prata mer om det också.
Ja, och sen tycker jag att om man skulle säga någonting, då skulle jag nog säga bälte. Bälte faktiskt. Så bra skor, knipkulor och bälte. Tre toppgrejer om man är motionär och vill bli stark i både snippan och kroppen.
Om jag får slänga in en liten bubbla idag så tycker jag magnesium.
Ja, okej, det är faktiskt sant. Det är nog nästan först på listan, Klara. Jag tänkte inte. Jag tänkte att det var så här, du vet att det fanns överallt, men det är faktiskt sant. Magnesium är definitivt. Ja. Men smörj inte in knipkulorna i magnesium. Du Klara, vi har ju även fått lite frågor som gäller dig, kan man säga. Och då tänker jag ju inte på varken knip eller dildos och sånt, som annars är ganska vanligt att vi får frågor relaterade till dig. Utan jag tänker på CrossFit. Och det är också det här att du har kört en del, och om du kan så här lite för- och nackdelar som du tycker med crossfiten nu efter att ha kört det? För vi har ändå haft lite så här crossfit-avsnitt och pratat lite om sånt och fått ibland arga och ibland glada reflektioner kring det. Men nu tänker jag att du ska få prata lite utifrån erfarenhet att faktiskt ha kört ganska ordentligt ett tag.
Ja, alltså alltid när vi har pratat om crossfit så väcker det ju väldigt mycket känslor, och crossfit verkar väcka väldigt mycket känslor, och det är ju för att många som håller på med det ser det som att det är deras livsstil. Och att jag har kört crossfit är ju verkligen en definitionsfråga. Det som är grejen är att jag har tränat konditionsträning typ 2 dagar i veckan sedan i november ungefär. Och då har jag tränat med ett gäng som kör crossfit. Eller så har jag kört på egen hand konditionsträning. Det man kan säga generellt är att jag har kört konditionsträning utan löpning. Men det har varit löpning i passen ibland. Men jag ser det, betraktar det liksom inte som att jag kör crossfit. För jag har inte gått in för det med den investeringen som de som kör crossfit gör. Utan alltså, till exempel när jag tränar med de här crossfit-tåget som är på jättehög nivå när de tränar. Då kör jag min egen version av deras Metcon som är metabolic conditioning, alltså den cirkeln man kör på slutet och blir trött. Så står jag i ett hörn och gör liksom min egen grej och tänker att så här, det spelar ju inte någon helst roll om jag följer det som de gör, för mitt syfte är ju bara att bli trött, och jag blir lika trött som dem även om inte jag kör samma grej, utan snarare att jag har haft sällskapet. Jag vet inte, tycker du att det är att köra?
Nej, men jag tror, alltså, om man tänker ändå så här, det är ju lite så här definition, vad är crossfit och när gör man crossfit och när gör man inte crossfit? Och rent krasst så är det ju faktiskt så att tränar du på en crossfitbox så är det ju i alla fall en skillnad, därför att en crossfitbox har ju till exempel så här en licens till crossfit och så vidare. Och samma sak, tränar du på ett vanligt gym och går på något pass så kan ju passet se exakt likadant ut, men det kallas inte crossfit för att de har inte en licens till crossfit. Men det jag tänker, som jag tittar på det när du kör, så handlar det ju ändå mycket om så här, ja, det är kondition och det kan man köra ändå. Mycket av de här passen kör ju vi liknande med våra kunder, fast det inte det är vi tänker att vi kör crossfit.
Exakt, men, och det har vi gjort i alla år.
Exakt, för att det handlar om att köra hjärtat utan att behöva springa. Men det jag tänker ändå, om man tittar på det man kan se, som jag tänker är så här, du gör ändå lite så här vändningar, ryck och stöd. Alltså du gör en stor blandning av övningar. Även om inte du gör det lika mycket som kanske de gör, så sker det ju ändå att du gör lite, inte, nej, du har inte gjort ryck kanske, men vändningar har du gjort, vet jag, för du var skitsur efter att du tyckte att det var så tungt
en gång.
Men så någonstans kanske just den här blandningen av delar, att det ibland också har varit den här styrkedelen och sen har du kört en Metcon. Ja, definitionsfråga, men du har ju ändå varit inne och kört mera den typen av träning. Och sen har du ju ändå identifierat dig med ett crossfit-tåg, och det är ju därför också det blir väldigt så här att du kör crossfit. Alltså jag menar, du har ju kört i ett sånt sammanhang.
Ja, okej, men så här, för mig är det ett komplement till styrketräningen att träna konditionsträning. Och just crossfit då, om man ska förklara för dem som lyssnar, så är det ju så att ett crossfit-pass är alltid uppbyggt så här. Du har en rörlighetsdel, en uppvärmningsdel. Det har också alltid du och jag till våra kunder som tränar. Sen kör man en teknikträningsdel på det som de ska träna på sen. Igår till exempel när jag stod och jobbade i boxen så körde de teknik i boxhopp. Hur man ska tänka, hur långt ifrån man ska stå lådan, hur mycket man använder armarna och sådana saker. Sen har de en styrkedel där de gör lite tyngre övningar. Och sen har de alltid då en Metcon, en cirkel som är flås. Så det är ganska likt som du och jag kör med våra kunder. Sen är det ju så att crossfit är en blandning av styrka, kondition, gymnastik, tyngdlyftning. Det kan vara lite vad som helst, och man ska förbereda sig på att det ska vara vad som helst. Och som du sa, jag har kört lite så här ryck och sånt själv, men jag har också undvikit allting som jag är dålig på. Jag har bara valt att vara med på saker där som jag känner att jag behärskar, för jag har inget behov heller av att lära mig nya saker, och jag blir ganska tjurig när jag gör det. Så. Men om jag tittar utifrån också nu på att ha jobbat ett halvår i en box på crossfit, så kan jag säga att det som jag uppfattar som negativt med crossfit, och det är nu alla sura kommentarer kommer komma, det är att det är ju helt värdelöst och kass för nybörjare. Om man tittar på PT-kunder som kommer till dig och mig och som är nybörjare, så kommer vi få dem, det är ju därför kunder vill fortsätta träna med oss, rent krass. Alltså vi kommer få dem att känna sig lyckade när de går ifrån träningen. När man kommer till ett crossfit-pass som nybörjare, så står det på tavlan så här: idag ska vi göra 50 chest to bar face radically. Vi ska
göra 100
snatchy rooney. Vi ska göra flipping handstand man. Så här, så står det. Och sen så en gång så hörde jag en av tränarna säga så här: är det någon här som inte vågar stå på händer? Och då står det en massa människor runt omkring. Och jag skulle aldrig säga så till en av mina kunder. Vågar du inte stå på händer? Utan jag skulle göra en bedömning av vad den personen låg och så skulle vi träna på det. Och då är det så här att klarar du inte det här snatch 50 burpee bar facing man, då får du så här lägga dig på golvet och göra sit-ups. Och det, den tröskeln upplever jag är enorm för många människor. Jag har jättemånga kunder som inte skulle klara det där. Jag klarar inte det. Jag kan inte göra bar muscle up. Då får man göra pull-ups med gummiband liksom. Eller så får man göra hängande rodd i ringar. Och det är ju den skalningen som du och jag också använder oss av med våra kunder. Att kan man inte göra pull-ups och chins så får man göra hängande rodd i ringar. Men det är ingenting som vi säger till dem. Vi säger inte så här: du, målet är att du ska göra du ska egentligen klara 15 bar muscle up. Och sen så upplever jag då att ofta så är det så här en cirkel, en metcon på kanske 30 minuter. Så ska man göra så här tre övningar på 30 minuter om och om igen. Där en av de övningarna kan vara 500 meter rodd. Det är ju för många också fruktansvärt. Alltså, det jag menar är att det är ganska avancerat. CrossFit för mig nu är ganska kul för att jag är stark och vältränad. Och har ingen som helst prestationsångest i att köra med killar som står och rycker 140 kilo. Därför är det ganska roligt. Det upplever jag är en negativ sak med CrossFit. Jag kan ha fel, nu kommer folk bli jättearga på mig. Och sen nummer två. Alltså det kan bli en negativ grej för de som inte har den här tävlingsinstinkten eller tycker att det är kul att köra med andra eller så. Ofta så är det ju att de kör om de kör en workout med så kallad time cap, så kan det vara så här att om du inte är klar på 20 minuter så bryter du där. Men de som är färdiga på 15 minuter står då kvar och hejar på de som inte är färdiga än. Det där tror jag också många tycker är jättejobbigt. Alltså just det att man inte vill vara klar sist och att alla står och tittar på en. Och det där är också tycker jag. Alltså här har vi de sakerna som är utmaningen med CrossFit. Att det blir väldigt så här tävlingsinriktat, att man ska göra saker väldigt fort. Att det kanske blir på bekostnad av tekniken. Och sen är det så här, vissa tycker ju att det är svinkul och går igång på det som fasen. Och då är det ju en jättebra sport för dem. Men nu var det frågan till mig vad jag tyckte. Så de här sakerna tycker jag är lite negativ. Och jag har många kunder som jag vet så här, om jag skulle säga till dem ro 500 meter roddmaskinen 6 varv och sen 50 thrusters och sen 21 utfall i 30 minuter. Då skulle de skulle känna sig värdelösa. Och det tycker jag är tråkigt.
Men tror du inte också, för jag tänker att jag kan ändå se också de här sakerna och att oftast är ju, det står ju det som är det du ska göra och sen skalar man. Så jag upplever ju att det oftast finns bra skalningar, men att som du säger.
Men man kanske borde börja i skalningen istället. Men, alltså åt andra hållet, så här, vi gör sit-ups på golvet, om man klarar det så viktar vi det. Om man klarar det så gör man det, och om man klarar det så gör man.
Absolut, det så kan man göra. Men jag tänkte på en annan sak, att mycket av de här sakerna är inte också så att det är crossfiten och att det är det du väljer att gå in i. Så tänker jag att så här, vissa personer som jag har som kunder, nej, de skulle inte gilla det här och de kanske inte skulle klara det här och de skulle inte tycka det var kul, men de skulle heller inte gå och träna crossfit. De kanske går och tränar med oss eller på ett gym, ett eget pass. Alltså, jag tänker att lite så här, vad det är.
Ja, men jag menar bara så här, vad tycker jag att ni är negativt? Mm. Ja, jag tycker att det är kass för nybörjare. Mm. Alltså, kan du inte ens göra en, som de kallar air squat, som vi kallar för en knäböj, då är det kanske inte så kul om man ska göra det i 30 minuter. Och där tror jag att man har en utmaning. Alltså att sporten har en utmaning i hur man får in folk som är på den nivån. För sen finns det ju den här amerikanska drömillusionen om att så här, men även en person som går på kryckor kan köra med Rich Froning samma pass för att vi skalar. Mm. Och det är det som är det fantastiska med CrossFit. Men grejen är att så funkar det ju inte i realiteten, och då blir det liksom, och då blir det lite så här, inte exkluderande vill jag inte säga, men svårt. Alltså det blir en svår balansgång där. Men nu ska jag inte gnälla mer då. Och för övrigt vill jag också säga att jag själv har ju inte kört CrossFit på det sättet heller sen jag började nu, utan jag har ju också typ när jag har kört med CrossFit-tåget, om man ska göra så här, ibland har det varit att man ska göra 65 kalorier på assaultbiken. då har jag kört tills så länge de har kört.
Mm,
och sen har jag bytt till nästa övning. Istället för att de ska stå kvar och vänta på mig när jag ska göra 35 kalorier till. När liksom, för jag lägger ingen värdering i det och jag bryr mig liksom inte. Låt mig vara, jag är en gammal kärring. Alltså jag vill ju bara bli trött. Mitt syfte är att träna hjärtat och bli trött. Men då positiva saker med CrossFit ska vi avsluta med nu, så att inte hela CrossFit-communityt när jag kommer till jobbet imorgon står med knivar i entrén. tycker jag är att träna för att bli trött, alltså bara den grejen, är någonting som man glömmer bort ibland. Det är också viktigt och det stärker ju ens mentala. Alltså det är skitbra för den som kanske har lite papppsyke, och det stärker den till all annan typ av träning. Det känner jag själv också. Just förmågan att kunna pusha sig själv är någonting som är ganska viktigt, och vi pratar ju ofta i den här podden om att folk inte tar i tillräckligt mycket när de tränar. Det tycker jag är en väldigt bra grej med CrossFit. Sen är det också kul att göra det i grupp, och det finns en otroligt positiv anda på det sättet, där verkligen, som i samma sak inom styrkelyft, upplever jag att folk verkligen gläds åt varandra. Det gör ingenting om Pelle gör sit-ups istället för toes to bar och är sist kvar. Alla står och hejar på väldigt hjärtligt. Det är ingen som är så här, Pelle är sämst. Alltså, utan alla är glada för varandra, och det är ju väldigt peppigt. Och sen så är det väldigt tydligt att man också kan se att tränar du i grupp så går du framåt snabbare, för att du pushas och peppas av andra, och det är ju också väldigt positivt. Och sen så en annan sak som jag tycker är skön också, just det här att det är någon annan som bestämmer passen. Alltså det är ju bra träning. En sak som de är jätteduktiga på, som både du och jag har pratat om, är ju exempel att de är väldigt bra på det här med uppvärmningsdelen och rörlighetsdelen. De lägger mycket fokus på att förbereda kroppen och vara skadefri under sina pass. Det är väldigt mycket axlar, det är väldigt mycket handleder, det är väldigt mycket knäled och fotled och sådär. Så just det här, det passar inte alla, tror jag inte. Och det är mycket roligare att träna CrossFit om man är vältränad. Och det är många som tycker att det verkar läskigt, och jag förstår dem. Men det är också svinkul att pushas och svettas i grupp. Så det är min take på det. Blir du rädd nu?
Nej, jag blir inte rädd. Jag blir aldrig rädd. Alltså, jag är inte rädd av mig.
Nej, men jag vet ju att en anledning att du inte hakar på passen är dels för att du har ju verkligen inte tid. Du har dina 3 pass i veckan och du ska kvala till SM. Men också att de få gånger som du har gjort CrossFit så har ju du kört också alldeles för hårt. Och du har ju den... Du skulle inte kunna göra som jag gör.
Nej,
och ta det lugnt under en Metcon. Utan du skulle gå igång och bli helt vild. Och sen så skulle du typ halvt skada dig själv och bli skitförbannad.
Ja, nej, men, ja absolut. Jag har nog svårare för att typ skala. Eller sen, jag skulle ju vara tvungen att skala.
Gör det prestationsfritt.
Ja, men jag skulle ju vara tvungen att skala. För jag kan inte göra muscle up. Jag kan inte gå på händer. Så det är ju många saker som jag såklart inte skulle kunna göra. Men ja, jag har svårare för det. Sen så skulle jag inte säga att jag inte tycker det är kul, för de gånger jag har testat och kört sån här, när jag körde till exempel de här open och sånt, det är ju en härlig känsla. Jag gillar ju också att köra i grupp och skrika på varandra och vara så här. Det är ju skithärligt. Mm. Samtidigt så kan jag också känna nu att det är inte så att jag går och längtar efter det, att få köra, men jag kan ändå känna så här, men fan, jag ska köra lite passen typ efter kanske SM. Alltså när jag liksom är klar med det och jag kan ta ett litet break från den träningen. Mm. Absolut, men nej, jag har inte samma, alltså, men jag har väldigt mycket av det du säger, Kea, av att bara ha varit i en box nu ett tag. Och framförallt sammanhållningen i det här som du säger, att även om det är olika så upplever jag att det är så här, det spelar ingen roll vem du kör med, även om den personen skalar så bryr man sig inte om det, utan du kan ändå köra tillsammans, och det tycker jag också är så härlig.
Det är en väldigt härlig stämning. Mm. Jag är ju mycket mer på jobbet nu än vad jag var förra året till exempel.
Ja, men det är jag också.
Även om jag inte har kunder och så. För att komma in på jobbet idag är svinkul. Det är jättemycket gulliga människor. Folk vet vem man är. Jag vet vilka de är. Man tar en kaffe emellan varven. Folk kommer ju dit för att hänga och inte bara träna. Och det är också en sak som är väldigt positiv med den här typen av verksamhet.
Ja, och det finns alltid någon när man står och gör några tunga böj eller mark eller något som bara stannar upp och hejar lite eller peppar och bara, fan vad grym. Alltså, så här, det är en härlig känsla även om man kör. Jag är ju lite det här, du vet, som går runt och så här med svarta fåret som kör styrkelyft, men det är också, alla är snälla mot mig ändå. Nej, men det är en härlig pepp ändå, och nu har jag fått en tjej här som crossfittare som har börjat kört bredbänk. Mm-hmm. Så vi jobbar, jag jobbar in på det. Nästan så att hon är lite sugen på att tävla i bänk nu. Jag tycker hon ska göra det, för hon är skitstark i bänken. Så ja, vi får se. Kanske blir så att, att jag överför några till the dark side. Nej, men det är härligt, som du säger, så jäkla härliga människor och härlig stämning. Det är skitkul att vara där och bara... Jag valde ju liksom också att sitta och jobba där, eller jag väljer ju också att sitta och jobba där flera dagar i veckan, även om jag haft klart mina PT-kunder, istället för att liksom åka hem och sätta sig, för att det är alltid liksom någon man kan ta en kaffe med och få lite det här som många andra arbetsplatser, så har man det, man går förbi och tar en kaffe med någon. Det får man lite här också, emellan att man sitter och knapprar på datorn liksom.
Johanna, vi har också fått en fråga om vi gillar gul saft eller röd saft.
Va?
Ja.
Jag dricker inte saft. Vad är det? Vem dricker en saft? mina barn.
Mina barn? Ja. Ja. Alltså, om jag ska reservera saft till mina barn så har jag vanlig saft. Men färgen spelar inte så stor roll. Flädersaft är gott på sommaren kanske? Ja. Röd saft, jag vet inte. Ja, men det är inte så mycket saft i mitt liv heller faktiskt.
Mina barn,
det är ganska mycket Cola Zero i mitt liv.
Röd saft skulle barnen välja. Det är typ det som de tar om de tar någonting.
Mm.
Saft? Ah, ja. Skitsamma, kan vi gå vidare eller?
Mm. Vi har fått ganska mycket frågor om kost till det här avsnittet. Då vill jag bara poängtera att jag träffade Mandalaya igår, Anna. Och så sa jag att jag var så jäkla hungrig för jag hade bara ätit en halv semla till lunch. Mm. Och då sa hon, och du får frågor om kost.
Och jag som inte bryr mig överhuvudtaget får också frågor om kost.
Ja.
Ja.
Ja, men kosten är ju ändå någonting som kan vara avgörande för hur man orkar träna och hur man mår runt omkring sin träning. Och det är oftast det som är runt omkring träningen som blir avgörande för de som vi träffar. Inte liksom att få till själva passen. Men jag tyckte att den här frågan var kul, Johanna. Det vore kul att höra hur du har tänkt inför tävling och med din uppladdning inför det, med fokus på kost och energi, och att du ändå har en kroppsvikt att tänka på eftersom du har en viktklass att väga in i.
Mm, det pratar jag gärna om. Jo, men jag har ju, för det första så har ju en jätteviktig del i mitt tävlande har ju varit att tävla i en viktklass där jag inte ska behöva hålla på och deffa. Alltså det var ju så här jättetydligt för mig och viktigt för mig, eftersom jag själv tidigare i mitt liv har hållit på och hetsat med maten och varit så här jättelåg kalorikost och tränat hårt och haft så här jätte, liksom, hårda regler för mig själv. Dit vill jag liksom, jag vill inte hamna i något sånt tänk. Och det gör inte jag i min vardag alls idag. Så att, men då vill jag inte, så här, jag vill inte säga att jag ska tävla i en viktklass under för att liksom hamna i det. Så jag ska tävla i viktklass 72 och det är en viktklass som jag, det är min stabila vikt. Alltså jag ligger strax under och runt där, sällan över 72, alltid. Mm. Så det är liksom, jag är inte orolig, jag kan leva och äta och träna som jag vill och hamna i min viktklass. Sen absolut, inför tävling så kommer jag ju kanske inte, jag kommer ju såklart säkerställa att jag inte hamnar på 72,2 på tävlingsmorgonen. Liksom. Det är såklart. Mm. Det måste man, för att annars hamnar jag en viktklass över och då ligger jag lägst i den, vilket är ju värdelöst. Alltså, så att, jag tänker inte på det någonting nu. Jag kommer absolut tänka på det sista veckan att jag kanske inte tar den där extra semlan kvällen innan om jag ligger runt 72. Alltså, förstår du hur jag menar?
Men hur var det efter influensan?
Ja, jag hade ju gått ner jättemycket, tyvärr. Jag har ju varit, alltså jag, som sagt, jag har ju aldrig varit sjuk så här länge som jag har varit nu. Och nu när jag var sjuk så hade jag ju jättedålig aptit. Alltså, jag åt ju knappt någonting under flera veckor faktiskt. Så jag hade tappat nästan, ja, jag vägde mig här för att jag hade tappat nästan 5 kilo och nu har jag ätit upp mig lite. Men, och jag kände ju...
Du har ju den typen av kropp som väldigt lätt...
Ja,
så, rinner av.
Ja, ja,
om inte du hela tiden håller
absolut,
igång.
Absolut, så är det. Och ja, det är klart att det är inte konstigt. Jag har muskler på min kropp. De behöver ju energi även om jag är sjuk. Och även om man är sjuk, många tänker ju så här, jag är sjuk, jag ligger bara och vilar. Men när man är sjuk så kräver ju kroppen energi, alltså den tar ju jättemycket energi av att bli frisk. Det är därför man inte kan säga att jag har varit sjuk så jag har ändå vilat 2,5 veckor. Utan sjuk är ju inte samma som vila. Så det är klart att om jag då inte får i mig speciellt mycket under den här perioden så tappar jag ju såklart. Och jag gjorde det väldigt mycket. Men jag är ju också väldigt noga nu när jag har tappat mycket och att jag ska kunna träna hårt och tungt som jag gör, att få i mig det lilla extra. Som till exempel nu så har jag ätit kvällsmål på kvällarna, vilket jag aldrig gör annars. Alltså, så, och nu igår så var det så här, jag är inte ett dugg hungrig, men jag ska äta kvällsmål för att jag ska gå upp. Jag vill ligga något kilo tyngre. Jag vill liksom inte ligga där jag ligger nu, utan jag vill komma upp något kilo till, för jag vet att det kommer ge mig power. Så lite har jag redan gått upp. Men som sagt, jag tänker inte så mycket på det. Och jag är ju de som många som ser, jag försöker lägga upp mina matlådor och mat vad jag äter ibland, bara för att så här, folk ska fatta hur lite energi jag lägger i det. Att jag är ju nog inte så fokuserad på kosten alls, utan jag är så här, jag stoppar i mig, jag ser till att jag får i mig kolhydrater, protein och grönsaker, alltså lite så. Men sen jag ser hellre till att jag får i mig mycket fisk och liksom ris än att jag lägger massor med energi på att få i mig massor med sås som mättar. Är du med på? Så det är inte så att jag inte äter sås för att jag tänker så här, sås är inte nyttigt, utan jag vill ha i mig så mycket som möjligt av det som ger mest input i min kropp. Typ så. Sen har jag faktiskt börjat äta lite mer sås nu, för de som undrar. För att mina barn har typ börjat efterfråga det. De frågar så här, varför får vi aldrig sås? Typ. Så det får vi alltid hos andra och det får man i skolan. Jag bara, sås? Alltså det är bara något som någon har kommit på, försökte jag. Men så nu har jag gjort lite sås till dem. Och då äter jag ju det liksom. Så, ja. Nej, men
hur gör du med proteintillskott? Vi har fått en till fråga som är, hur vet man om man bör ta proteintillskott? Finns det något generellt att om man tränar sig så mycket bör komplettera med mer protein? Och om du vill komplettera med exempelvis proteinpulver, hur ofta i samband med träning eller en gång om dagen? Hur tänker du, Johanna?
Jag tar proteintillskott för att få i mig ordentligt med protein. Jag ska vara ärlig och säga att mina bästa proteindagar, alltså nu pratar jag bara den rena kosten, så får jag nästan i mig så mycket protein som är rekommenderat för en person som tränar så pass mycket och har den aktiviteten.
Men det kan jag tänka mig, för du är ju så här, 2 laxfiléer, 2 kycklingfiléer.
Men man ska man behöver äta ganska mycket protein om man tränar mycket. Jag tränar 3 gånger i veckan, men jag har en väldigt aktiv livsstil. Alltså jag är mycket igång. Och jag räknar ändå på att jag ska försöka få i mig 2 gram ish per kilo kroppsvikt om dagen. Och då är det ju så att jag äter jag som du säger, som igår, jag åt 3 stycken torskfiléer till middag och ris, eller potatis menar jag. Och sås och broccoli och grejer. Så att då får jag ju i mig väldigt mycket protein. Så att, och sen så äter jag ju så här alltid protein till alla måltider. Som idag åt jag liksom gröt och ägg, och då åt jag flera ägg till frukost till exempel. Så att jag jobbar ju på att äta mycket protein i min kost, och då har vi ju det där att ska man äta mycket protein i sin kost, då kan man inte äta massor med exempelvis sås eller sådana saker, för det mättar så mycket och proteinet mättar ju också. Så därav är det också. Så att även om jag säger att jag bryr mig inte så mycket, så är jag ju fokuserad på att få i mig protein och kolhydrater. Alltså mycket av det. Det är mitt största fokus. Men absolut, jag skulle säga att jag snittar 1-2 protein shakes per dag, men nästan snarare mer än 2. Alltså, och det är lite för att jag är för dålig på det. Jag borde ta 2.
Om man tittar forskningsmässigt på det här med nutrient timing och muskelproteinsyntesen, alltså när vi ligger i uppbyggnad i kroppen, så förut så rekommenderade man mycket mer det här med timing av protein, att det var viktigt att du fick i dig en shake direkt efter träning och att det var bra om du tog ett långsammare protein, typ kasein, på kvällen innan du somnar, för att det har en längre långtidseffekt. Idag lutar forskningen allt mer åt att proteinfönstret är öppet under hela dygnet och att det snarare är så här vad du får i dig på ett helt dygn som är viktigt, vilket är ju väldigt skönt, för då behöver man inte då hetsa med en shake i omklädningsrummet eller sådär, utan då kan man faktiskt vänta med att äta tills man ska äta sin vanliga måltid, brukar ju du och jag ofta rekommendera till våra kunder, att du behöver inte tänka på någonting särskilt alls förutom att få i dig 2 lagade mat där du får i dig bra protein. Men det är ju så här, om man tittar på mig då som är mycket mer slarvig med kosten än vad du är, jag äter oftast om jag har en sån här ensam vecka utan barn, så äter jag kanske ett lagat mål per dag. Men ofta två. Jag äter inte frukost. Jag har liksom ett ätfönster som är lite kortare. Och det är inte av slarv, utan det är för att jag mår bra av att inte käka på förmiddagarna. Men då blir det mycket mer viktigt för mig att få i mig mycket protein på varje måltid. Och det är ganska svårt för mig att komma upp i det. I den mängden på två. Jag skulle aldrig palla sitta och käka tre torskfiléer. Eller klart jag skulle göra det om jag kände att det var jätteviktigt för att jag ska nå någon slags mål med någonting. Men det är ju faktiskt så att jag prioriterar inte det så mycket. Så att, och om man tittar på så här, hur mycket protein vi behöver för att överleva, så är ju rekommendationerna från WHO att man ska komma upp i 0,9 gram protein per kilo kroppsvikt. Då lever man bra och får inte massa brister och sådär. Sen finns det också väldigt, det är ju en av de saker som det har forskats mest på när det gäller styrketräning, så kan man se att äter man mellan från 1,6 gram per kilo kroppsvikt upp till typ 2,2, över det så ser man inte så stor skillnad, så får man bättre resultat. Och en studie som kom 2018, det görs ju inte så jättemycket studier på tränande kvinnor, utan det är ofta så här nybörjare, och framförallt så är det oftast män. Men där var det tränande kvinnor som under en period hade då en grupp som fick äta 0,9 gram protein per dag, och en grupp som fick äta, en högproteingrupp som fick äta 2,5 gram protein per dag. Och sen fick båda styrketräna i 8 veckor. Samma träning. Och då kunde man se efter den här perioden att högproteingruppen hade ökat sin fettfria massa, alltså byggt muskler, med 2,1 kilo. Och lågproteingruppen hade byggt 0,6 kilo. Så baserat på den här forskningen så ger ett ökat proteinintag bättre träningsresultat. Sen kan man ju också diskutera sådana saker som miljömässigt, och var kommer proteinet ifrån, och hur mycket ska vi hålla på med oss själva och hur mycket ska vi trycka i oss. Det går ju att äta vanlig mat och få i sig bra med protein, och det går att äta mycket vegetariskt protein också och få i sig mycket protein. Allting handlar ju om, vad har du för mål, hur mycket tid vill du lägga på det, hur bra är du på det, och har du väldigt konkret att du vill öka i muskelmassa och träna hårt en period, men vet om att du som jag är sämre på att prioritera det här, ja, men ta en kik.
Ja, och det där har ju vi har ju väl alltid sagt att fokusera på den riktiga maten, och att så här, för många människor så kanske man inte behöver tillsätta protein. Och det, jag vill någonstans, alltså med den forskningen som du säger och som vi har i ryggen, så ska vi såklart, så ser vi att det är, finns en nytta i att ha lite mer protein, absolut. Men det som av våran erfarenhet och det vi har sett av alla kostdagböcker och alla kvinnor som vi har följt i liksom kostregistrering och sånt. Så om man tittar på då, det som vi många gånger möter är att man börjar välja bort mat för sina drycker. Man dricker såna här färdiga shakes som innehåller då mycket protein och så istället
käka
för
bars.
Ja, och käka bars istället för mat. Och någonstans då så tycker jag att man är ute lite på så här halt vatten, så säger man inte. Halis kanske? Halt vatten. Halis. Just det här att då tappar det lite sitt syfte. För att se till att få i dig bra käk, addera protein om du känner att du behöver. Men liksom inte istället för och allt sånt här slafs. Utan,
exakt, men för då kommer du inte heller, alltså då kommer ju det spilla över på de andra sakerna heller. Du kommer inte känna att kroppen mår lika bra då heller. Och sen är det också så här, många som vi träffar har familj och barn, och det är väl jättebra att kunna ha en sån kost som inte påverkar andra människor. Det var en av anledningarna till att jag slutade vara vegetarian för många år sedan, var att jag kände att jag var så socialt icke gångbar. Om jag käkade middag med mina kompisar som var från Chile och de ville bjuda på asado, då blev jag så här krånglig. Och så tänker jag också om man är en person som håller på mycket och mixtrar med det här med tillskott och sånt. Idag är det så många som är ätstörda på olika sätt och som håller på med det här. Och då kanske man inte ska gå in i kosttillskottsträsket, utan snarare lära sig att äta en bra tallrik.
Ja, det är för många skulle jag säga. Att se till att få i det liksom vettiga grejer istället. Alltså vettig mat, vanlig mat som vi brukar säga. inte addera protein som istället för, utan addera det som en power i sånt fall för att känna att du blir starkare och att du kan få lite mer muskler.
Men det är kul om för någon som vill testa det, så kan det vara kul att utvärdera om man känner någon skillnad också. Och det är ju så, den här personen ställer frågan så här, hur ska man veta? Och för dig och mig som du säger, som har tittat på tusentals kostdagböcker, så är det ganska lätt att räkna makronutrienter på en tallrik som vi ser framför oss. Hur mycket protein är det på den här tallriken? Men det är det ju inte för en vanlig person. Och då kan man tänka, ett bra sånt mått som vi har jobbat med förut är ju handflata protein på tallriken till exempel, eller en knytnäve. Men testa då att fokusera på en period att äta mer protein och sen utvärdera efter 6-8 veckor och se om du känner någon skillnad i trycket i kroppen i träningen.
Mm. Och man kan ju lätt kolla hur mycket en kycklingfilé innehåller till exempel. Det kan ju bara, det är bara att googla på kycklingfiléprotein typ. Så kan du få, kan du bara få en uppfattning om det. Men som sagt, om du ser till att det ligger ordentligt med, nu ska jag inte bara säga kyckling man får äta, det finns som sagt, jag är inte så bra på vegetariskt. Vi jobbar på att äta lite mer vegetariskt hemma. Vi är inte så bra på det. Men jag menar, vad man än har för proteinkälla, att man ser till att öka den och testa att förändra tallriksmodellen helt enkelt. Så att mer protein på tallriken, sen vilket typ av proteinkälla det är, det kan du välja själv vad du vill äta. Men just att testa det och se. Men bra, ska vi gå vidare då, Klara?
Yes.
Till nästa ämne, frågor tänkte jag säga, fråga, som handlar lite mer om knip och bäckenbotten. Och därför ställer jag den frågan till dig, för jag känner att där har du din expertis i det området. Gud, vi håller på att tjata om det. Okej, jag läser frågan här. Jag vill fråga Vulva Yoda. Säg bara så.
Det är ju ett smeknamn som jag har fått på sistone. Ja, fortsätt.
Jag vet. Ja, jag trodde att det var lite så här hokus pokus. Okej, jag vill fråga Klara då. Om hur man ska tänka kring knipträning om man aldrig har haft bekymmer med bäckenbotten och inte planerar att vara gravid igen. Ska man ändå knipa målmedvetet i förebyggande syfte för typ ålderdomen, eller räcker det med att träna på med vanliga övningar för en allmänhet stark bål? Mm. Om man aldrig haft bekymmer men planerar att bli gravid, ska man tänka annorlunda då?
Jag tycker att man ska knipa förebyggande för hälsan framåt. Det kommer att minska risken för att du får problem med urinläckage efter 40 eller 50 års ålder. Och det är inte så svårt att göra, och du får en bättre kontakt med din kropp och du kan definitivt få ett bättre sexliv av det också. Sen så är det ju så att bäckenbotten, precis som alla andra muskler, tränas precis som alla andra muskler. Det är en muskel, alltså bäckenbotten innehåller flera muskler, men framförallt så innehåller den typ 1 muskelfibrer, vilket är uthållighetsfibrer, vilket är ju för att den ska hålla under en hel dag med allt som alla liksom påfrestningar som vardagen ställer på den. Att den ska gå runt och liksom hålla upp hela bålen. Men du kan ändå träna din maxstyrka i den, och det är ju så att om du vill, som du vill Johanna, böja 130 kilo inom en snar framtid, så är ju det kravet som du ställer på din bäckenbotten, och då måste du säkerställa att den hänger med hela vägen. Och om man någon gång har fött barn, alltså, eller varit gravid, det spelar ingen roll om man har fött vaginalt eller gjort ett kejsarsnitt, så har man ju också någon gång utsatt bäckenbotten för en del stress, eller om man har haft en övervikt, eller om man har en övervikt eller så, och då kommer man behöva lägga lite extra fokus på den. Alltså bara genom att ställa sig upp och knipa sätter ju en extra belastning på bäckenbotten för att du får jobba mot gravitationen. Och sen kan man ju då göra sin knipträning mer och mer avancerad. Jag sa till en kund igår i gymmet, vi gjorde pausböj. Då sa jag att det här är jättebra bäckenbottenträning för dig. Att sitta i botten och knipa 2 sekunder innan du går upp. Då har vi ju gått till level, ska vi säga, typ 3. I vår bäckenbottenträning, från att bara ligga hemma på rygg och knipa till att kanske göra underrörelse och knipa till att sätta en belastning på kroppen och knipa. Så allting beror ju på vilka krav du ställer på din bäckenbotten. Och nej, har man aldrig haft några besvär av den, så är ju det svinbra. Men det är jättevanligt med att personer får besvär. Så kör på. Sen så just gör det på olika sätt. Alltså, men även jag kniper passivt liggande på rygg också. Ganska ofta. Mm. Hur tänker du, Anna?
Alltså jag tänker att väldigt mycket av min knipträning sker också i min vanliga träning. Precis som du säger, att när jag gör övningar så kommer jag jobba med min bäckenbotten. Det går liksom inte att ta bort. Jag ska faktiskt säga att jag jobbar också väldigt mycket med att träna på avslappning i bäckenbotten. Alltså att jag tror att jag går runt och är lite ständigt anspänd. För att också när man jobbar hela tiden i ett gym och en miljö där man påminner sina kunder om att tänka på det, så blir det också att man går hela tiden och har lite lätt knip eller anspänning. Ja. Så för mig handlar det väldigt mycket om att lära mig slappna av också. Men jag har inte haft, jag har ändå fått 3 barn, jag har aldrig haft problem med urinläckage. Men jag vill ju kunna lyfta tungt, vilket innebär att jag vet att jag måste också lägga lite extra fokus på bäckenbotten. Men den största delen av min bäckenbottenträning sker i träningen.
Precis, skulle jag säga. Så det blir ju lite där, vad ställer du för krav på den och när. Men också att, med tanke på nu att du kör ganska fokuserat på att ha en progression i dina böj, då är det ju väl jättebra att du också tänker på det här när du tränar.
Definitivt, definitivt.
Och händer det någonting då, till exempel att du böjer 125 imorgon och så skulle du då mot förmodan kissa på dig. Ja, men då måste du börja fundera på okej, vad kan jag göra för att det här inte ska hända? Och så får man lägga in extra knipträning, för att det finns ju otroligt bra resultat när man har tittat på urinläckage och bäckenbottenträning. Så mycket som 80% av alla kvinnor som kniptränar 3 gånger om dagen i 3 månader fokuserat blir hjälpta av det som har urinläckage.
Och det är ändå det viktigaste.
Där är ju, peppen är ju stor.
Ja, såklart. Det vore ju tråkigt om man visste att det inte fanns någon som helst resultat av att göra det. Men som sagt, det finns ju verkligen som visar att det, man har nytta av det. Så att, som sagt, alla ska knipa.
Män som kvinnor. Och det här har ju samma positiva effekter för män också.
Yes.
Lite frågor om det här med progression då. Den här frågan, Johanna. Vad tänker du? Hur ska man träna när man är nöjd? Det är ofta fokus på progression, men om man känner att man inte vill eller orkar lägga krut på att bli starkare eller större men gärna vill behålla den nivån man har byggt upp, räcker det att mellanmjölka på med de vikter som känns bekväma? Just nu prioriterar jag löpning och yoga, men jag vill inte tappa för mycket styrka och volym.
Ja, alltså, ja, det är ju spännande. Den blir lite tvåtydig, frågan, för hon vill ju inte tappa. Samtidigt så hon är ju nöjd där hon är nu. Självklart kan man mellanmjölkträna. Det kräver ju inte lika mycket om du vill underhålla styrka som att du vill öka. Så om hon vill hålla på med löpning och yoga, absolut, så kan hon ju se till att ha något styrkepass i veckan för att bara känna att hon jobbar med styrkan. Men sen är det klart att om hon har jobbat en period jättefokuserat med styrkan och sen så börjar löpa och yoga, det är klart att hon kommer ju inte ha samma powerkänsla i sina pass. Hon kommer ju känna att det känns som att hon tappar också. Alltså förstår du vad jag menar? För det är klart att det blir skillnad. Hon gör något helt annat. Men det är absolut så att det finns inga som helst krav på att man måste fokusera på allting hela tiden. Utan jag tycker det låter jätterimligt att om hon har löpning och yoga just nu som fokus, så se till att få in någon styrkepass för att underhålla och göra det som känns bra då. Alltså... Det är också bra för för skadan, så att hon inte kanske får ont av löpningen eller något sånt. Men hon kommer ju behöva jobba med styrka fortfarande om hon ska underhålla. Om hon bara kör löpning och yoga i 3 månader, så är det klart att det kommer ju hända grejer i styrkan. Men det är inte så att hon totalt kommer att försvinna och tappa allting hon har byggt upp. För hon tränar ju fortfarande.
6 år och 8 år i repsomfång låter ju som en ganska bra plan för någon som vill underhålla styrkan en gång i veckan i sin liksom, styrketräning, för då tränar du både maxstyrka och hypertrofi. Alltså jag tänker att om man ska träna en gång i veckan styrketräning, då kanske man inte ska göra liksom 2:or och 3:or på tunga vikter, eller åtminstone inte bara, utan träna lite mer allsidigt och träna hela kroppen varje gång.
Definitivt hela kroppen varje gång. Och då skulle jag också, en sån person skulle ju inte jag lägga in speciellt mycket så här små övningar, isolerade övningar till, utan då skulle jag ju jobba med de stora basövningarna. Så jag skulle jobba med så här, knäböj, marklyft, någon typ av större pressövning, en större dragövning. Bära, och så skulle jag fokusera, exakt, och så skulle jag fokusera på det, så att jag inte lägger för mycket energi på att de passen jag är på gymmen så står jag bicepscurlar. Men absolut, så jag tycker att det är härligt att man kan vara nöjd. Alltså, det är väl ganska viktigt att ha sådana perioder också, att inte hela tiden behöva sträva efter att att liksom komma framåt och bli starkare, utan att man kan, nu vill hon ha en period med löpning och yoga, och då gör hon det. Så absolut. Mm. Mellanmjölka på, det är väl typiskt svenskt och mellanmjölka.
Det låter skönt tycker jag.
Ja. Du, Clara, här är en fråga som får gå under samma kategori, alltså hur mycket ska jag träna och progression och så vidare. Jag undrar om man på något sätt förstör sin styrketräning på grund av bristande återhämtning, inom parentes, om man kör kondition direkt efter, eller är det enbart konditionen som blir lidande? Jag leder ett spinningpass, måste alltså dit, och tänker att av effektivitetsskäl skulle jag kunna ta ett styrkepass precis innan. Annars blir det lätt så många dagar på gymmet som jag inte riktigt hinner. Vill helst inte ta det helt lugnt på spinningen eftersom jag då missar mitt konditionspass. Körde styrkan efter spinning en vecka och det gick bra, men tog det då lugnare än vanligt på spinningen, plus åt en banan mellan. Tack för bra podd och roligt program.
Tack för frågan. Det här med konditionsträning och styrketräning är ju någonting också som liksom delar vattnet när man tittar på forskning inom styrketräning. Och fram tills för bara något år sedan så var det en ganska etablerad slutsats att konditionsträning var negativt för styrketräningsresultaten. Man rekommenderade då att dela upp det i olika dagar med vila emellan. Och sen kan man det också vara bra att säga att en bättre kondition och syreupptagningsförmåga är ju någonting som är bra även om man inte är intresserad av konditionsträning. Alltså det ger ju också bättre återhämtning och bättre uthållighet i gymmet till styrketräningen. Så det finns ju inte så mycket negativt av det. Men studier idag börjar man mer luta åt att konditionsträning inte är något problem för styrketräningen. Men det man ska tänka på är att det finns inga studier som har pågått under en längre tid, utan man har tittat på kanske så här 6 veckor, så har en grupp fått styrketräning och konditionsträning på samma pass och en grupp har fått dela upp träningen. Så att det man får göra är ju helt enkelt att lyssna på sin kropp. Det man kan tänka på är att mycket konditionsträning, till exempel spinning eller löpning och så, är ju benträning. Så om man vill liksom få ut mycket av sin styrketräning, så skulle jag inte göra det efter att ha tränat benen med spinning redan. Utan det blir alltid så här, vad prioriterar du först? Lägg det först i passet när du har bäst energi. Sen kanske det inte är optimalt att gå och köra ett böjpass en timme och sen köra ett spinningpass en timme, för att du har en risk för att bli ganska sliten. Och det här handlar ju också om då återhämtningen. Men precis som svaret som på jättemånga frågor vi får när det gäller återhämtning och resultat, så är det alltid så här: når du dina mål, är du fräsch nog för att träna hårt i alla dina pass, och går du framåt i alla dina pass, och vad prioriterar du? Och sen så här, om livet inte tillåter något annat än att göra på det här sättet, se hur länge det funkar för dig då, men var väldigt lyhörd på signaler om att bli sliten. Och när det handlar om konditionsträning för återhämtning så rekommenderar man ju typ 20-30 minuter konditionsträning mellan styrketräningspass för bättre återhämtning av styrkan. Alltså kanske då inte en timme tuffa intervaller.
Nej, precis. Det är väl jättebra.
Mm.
Så prioritera det du vill vara bäst på.
Ja, jag skällde ju ganska mycket i förra avsnittet åt att jag tycker att folk håller på för mycket med allting. Och det kan jag ju, det står jag fast vid, och det var ingen som blev arg på det. Det var ju skönt, folk verkade bli glada. Men just att så här, varför måste folk hålla på så himla mycket? Varför måste man satsa på så mycket olika saker samtidigt när man är en vanlig människa?
Ja, eller gör det och njut av det, som vi sa.
Ja, precis.
Då behöver man inte ha maxade mål i allting, utan man kan vara nöjd med det man gör.
Precis, men om du ska böja 130 kilo nästa vecka, Johanna, så kanske inte du ska hålla på och lägga in massa spinningpass nu innan.
Nej.
Det. Punkt.
Nej, men precis. Typ. Och det är ju mitt fokus, så att då väljer jag inte det. Men det är inget fel för en person som vill göra det.
Exakt. Den här frågan då, Johanna. Ni pratar ibland om när man är eller var nybörjare, eller hur man kan tänka eller göra som nybörjare. Skulle gärna vilja höra hur ni ser på det begreppet. Vad definierar en nybörjare och hur länge är en det? Med vänlig hälsning, nybörjare.
Frågetecken. Om hon är nybörjare. Ja, spännande fråga. Hur långt är ett snöre? Nej, men
vad kostar en bil?
Ja, alltså det är klart att det finns ju ingen definition på nybörjare, utan det kanske är mer en känsla man har i kroppen. Mm. Men alltså lite också, jag skulle säga att det också är lite baserat på vad man ställer för krav. Jag är fortfarande nybörjare i styrkelyftsammanhang. Mm. Anser jag mig vara. För att jag har liksom aldrig tävlat, till exempel. Nu har jag pratat om tävling väldigt länge, men jag är fortfarande en nybörjare. Så att det är lite beror på vad man sätter sig själv i för sammanhang. Är jag nybörjare? Känner jag när jag går in på gymmet att jag fortfarande är lite så här osäker eller jag har svårt att veta liksom hur jag ska göra saker, men då kanske jag fortfarande är lite nybörjare och behöver hitta det rullet innan. Och sen kanske jag börjar fokusera på att göra, bli bättre på marklyft, knäböj och knäböj, eller marklyft, knäböj och bänkpress till exempel. Ja, men då kanske jag är nybörjare där för att jag har bara jobbat med hantlar. Så att jag tycker så här, det går inte att säga när man är nybörjare eller inte, utan det är snarare vad man känner själv att man är i det. Sen så kan man kanske, precis som när man har haft ett barn, att man, jag hamnade ju lite i det här, jag är postgravid så jag kan inte göra det. Och du bara skärpte, du inte postgravid längre. Att någonstans så kanske nu kan du lämna det här, jag är nybörjare, jag vågar inte eller jag kan inte, utan det handlar lite om att börja tro på dig själv och att det kanske är det som definierar din om du är nybörjare eller inte, att så här, nu börjar jag tro på mig själv, jag vet att jag kan göra det här och så vidare. Så att en lite intressant fråga, men som är svårdefinierad, men ja, känn efter själv, vad känner du, och känner du att du är trygg i det här, men då kanske du kan lämna nybörjarstämpeln, tänkte jag säga.
Ja, men det är ju svårt att inte svara flummigt på det, men jag tänker också att så här, om man är nybörjare och det, oavsett om det är som du ska börja tävla i styrkelyft eller att man ska gå in bland de fria vikterna, och så kör man ett upplägg efter det och sen så känner man att så här, nu har jag nått min platå i det här, eller nu kommer jag inte längre i det här, nu måste jag göra någonting annat. Ja, men då har man ju nått nästa level på något sätt.
Ja,
så kanske man inte behöver tänka så mycket mer på det.
Nej, exakt. Men då vill jag ställa en fråga till dig, Klara.
Uh-oh.
Hej, hur tänker ni kring övergång mellan program? Alltså när man har avslutat ett program och ska påbörja nästa, alltid lägga in en vecka lugn återhämtningsträning mellan eller bara köra på? Följdfråga, hur många veckor bör man ge ett program innan man ärligt kan avgöra om det är rätt eller om man ska byta till ett annat? Det vill säga, det här var det tråkigaste, svåraste, lättare än jag tänkte mig.
Ja, det här är... Svaret på alla de här frågorna är ju lite att man behöver känna sin kropp. Alltså du behöver ju egentligen inte lägga in en lugn återhämtningsvecka om du inte känner dig sliten. Vi har ju i nästan alla träningsprogram vi säljer en återhämtningsvecka på slutet. Inte i nybörjarprogrammet och inte i hållfast kropp tror jag heller. Och det är ju för att det är progressiv styrketräning med max tunga vikter. Men det är klart att man kan hoppa över den veckan om man känner sig fräsch. Man får ju ta ansvar för det själv. Varför vi har med det är ju för att det är ett generellt upplägg som ska gälla för många. Och om det minskar risken att folk skadar sig för att de blir slitna och kör för tungt, så är det jättebra att vi lägger in det så. Och samma sak är det ju så här, om någonting är för lätt för en eller om det är för svårt för en. Det handlar ju om att känna sin kropp. Men vi brukar rekommendera att man ändå ger ett träningsprogram en chans och gör klart det. Alternativt kör två varv innan man utvärderar. Det är ju, du kan inte räkna med att få gains på 4 veckor.
Nej, och det beror
det tar lite längre tid.
Ja, och det beror såklart lite på vad det är för program också. Alltså just det här med att kör du typ som våra beefcake-upplägg, ja, men då tycker vi att man ska köra det i 3 cykler. Alltså 3 varv då. Till skillnad från kanske om du kör ett bodybuilding, våra badass till exempel, så kan det bli ganska tufft att köra det 2 cykler till och med. Så det beror lite på, och som sagt, återigen, vad är ditt syfte, hur känns kroppen, går du framåt,
når du dina mål, har du roligt, känner du dig fräsch, känner du att du kan ta i och trycka på och träna hårt i varje träningspass. Och om man pratar om återhämtning och gör sitt eget upplägg, inte följer våra program eller vad som helst, så ett klassiskt återhämtningsvecka upplägg är att man antingen kör 50% av den totala volymen, alltså typ om man tänker att man ska köra 50% kortare, mindre träningspass men med samma belastning som man har kört de andra veckorna, eller att man gör tvärtom, att man kör samma, lika långa träningspass men att man tar bort hälften av belastningen. Det är så här klassiskt deload upplägg att man tar bort 50% av intensiteten eller 50% av volymen.
Ja.
Under en vecka, bara för att så här, göra samma rörelser, inte tappa, men också vara lite schysst mot kroppen.
Ja, och sen tycker jag ändå man måste se till, om man tittar på den frågan, att vad är mitt mål? Alltså handlar det om att jag ska öka vikter och tycker att det är lite tråkigt för att det är jobbigt, eller tråkigt för att det är mycket övningar eller sånt som jag inte egentligen gillar, men att mitt mål verkligen är att öka för att jag kanske ska tävla eller göra någonting, då är det en annan sak. Men är mitt mål att känna så här, jag följer det här programmet för att jag tycker det är kul att följa ett program och för att jag vill liksom känna att någon annan bestämmer vad jag ska göra, jag vill veta vad jag ska göra på gymmet, då kan jag tänka så här, varför ska du göra något som är tråkigt i sånt fall? Så återigen, vad är ditt mål och syfte? Jag tycker inte att du ska träna ett program om du tycker det är tråkigt, om inte det finns en anledning till varför du gör det. Alltså, så där återigen, vad är ditt mål och syfte? Men har man ett roligt mål och följer ett program, så ska det ju ändå kännas att det mesta delen är roligt i alla fall.
Jag håller med. Vi har bara ett liv.
Yes.
Du Johanna, nu har vi svarat på frågor om utrustning. Vi har pratat om crossfit. Vi har pratat om kost. Vi har pratat om knipträning. Vi har pratat en del nu om progression, återhämtning, kombination med konditionsträning och just den här sista frågan kring hur länge man kan ligga på träningsprogram och hur mycket deload-veckor man ska ha och sådär. Jag tänker att vi ska parkera frågorna, för vi har fått in jättemycket fler frågor, och att vi kan köra till avsnitt där vi kan prata om begreppsförvirring kring styrketräningsövningar, teknik i bänkpress, bygga muskler och få gains, samt lite grann kanske om det här med smärta och rehab. Men även har vi fått lite frågor om det här med pappsyke. Ska vi köra till avsnitt nästa gång?
Ja, men det gör vi, det tycker jag. Så laddar vi om till det.
Passen var bra. Men då hörs vi på torsdag.
Det gör vi. Ha det bra.
Ja. Tja.
Hej då.
Hej. Thank you.